God kväll och välkomna till detta onsdagsmöte, och vi ska börja med att än en gång stilla våra hjärtan bara kort. Jesus, vi kommer inför dig. Vi ber om en särskild välsignelse för Efesierbrevets andra kapitel, verserna 19-22. Herre, tala till oss just nu. Röj undan alla tvivel, röj undan alla saker som av någon anledning hindrar oss från att höra och se det som du har förberett för oss. Vi ber dessa ting i ditt namn. Amen. Efesierbrevet 2 med början i vers 19 till slutet där, vers 22. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Tänkte på hur vi har fått ett nytt medborgarskap. Förra gången som vi delade från Efesierbrevet de tidigare verserna, så talade vi om hur den här skiljemuren hade blivit nedriven. Det fanns en mur i templet som skilde judarna från hedningarna. Och hedningarna hade inte del i Israel, och på det sättet inte samma närhet till Gud i Gamla testamentets tid. Men nu står det att den muren har blivit nedriven, och vi tillsammans med judarna utgör en kropp, församlingen. Och jag tänkte på det där, hur jag har inte Mesrak med oss idag, men hon är ju i Etiopien så vitt vi vet just nu. Och hon berättade just det här, att när hon kom tillbaks till Etiopien en gång på besök, så hade hon ju svenskt medborgarskap. Och det var så konstigt, för att liksom, hon såg ut som alla där, och hon var liksom en av dem på det sättet. Men hon hade ett annat medborgarskap. Hon hade någon sån där expresskö. Hon behövde liksom inte stå i kön och vänta, utan hon kunde liksom bara gå, därför att hon hade ett annat pass. Hon hade ett medborgarskap. Och jag tänkte just på det här liksom, att vi ser ut som alla andra i den här världen, men ändå så bär vi ett himmelskt pass. Vi har ett helt annat medborgarskap. Vi har liksom en helt annan möjlighet att känna Gud än vad människor i den här världen har som inte har trott. Och tänkte tala över bara att vara himmelska medborgare. Vilken otrolig realitet detta är egentligen i våra liv. Och vad säger då Efesierbrevet 2, 19 och 22, eller 19 till 22, specifikt oss kristna idag om vårt himmelska medborgarskap? Och det är egentligen två saker som vi ser. Det första är att det himmelska medborgarskapet innebär en fantastisk ny gemenskap. Det är i vers 19. Vi läste det här. Vi är inte längre gäster, inte främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Det är intressant att det står gäster här. Ordet indikerar att man är inte förväntad. Det är som en förvåning, liksom, att jaha, vad gör de här? Och som en man sa till mig en gång, att gäster, de är som fiskar. Efter 3 dagar så luktar de illa. Det var ju trevligt att höra. Men jag förstår vinkeln. Men i alla fall, vi är gäster. Och så står det också att, eller vi var, förlåt mig, vi är inte längre gäster. Men så står det också så här, och främlingar. Och det här främlingar, det betyder egentligen någon som bor ibland oss men som inte har medborgarskap. Alltså jag kan vara på en plats, jag har möjligheten, rättigheten att vara där, men jag har inte ett fullt medborgarskap. Och på något sätt var det så att hedningarna i Gamla testamentets tid, de hade vissa möjligheter. De kunde bli så kallade proselyter, de kunde liksom i ett mått tillbe Israels Gud, men de var trots allt gäster. De var trots allt främlingar. De bodde där och de praktiserade vissa saker, men de var ändå så att säga utestängda ifrån många rättigheter och möjligheter. Men sen står det här, men nu utan vi är medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Inga restriktioner överhuvudtaget här. Och jag tänkte just på det här att när man är hushåll, jag menar, jag kan ha ett medborgarskap och jag har vissa rättigheter. Det finns en ambassad där som jag kan vända mig till och det kanske finns någonting liksom på pappret, men det är någonting formellt. Men om jag är familj, det är någonting helt annat. Vi är en del av Guds hushåll. Vi är mer än bara medborgare. Vi är familjemedlemmar. Och det är vad de säger här. Eller det är vad aposteln Paulus säger. Att vi har fått en fantastisk ny gemenskap. Det finns inga skiljemurar. Det finns ingenting som skiljer oss från Gud. Det finns ingenting som skiljer oss från andra människor. I Kristus är vi fullständigt accepterade. Vi är himmelska medborgare och vi är del av Guds hushåll. Den andra saken som vi ser här som det himmelska medborgarskapet innebär, det är en fast ny grund. Står i vers 20 att vi är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Jag nämnde det här lite tidigare, tror jag förra veckan eller för några veckor sedan vi kom in det talas mycket om profeter och apostlar och så vidare, men vi bör gå till skriften och till historien också delvis och titta på egentligen vad de här ämbetena innebar. Därför att en apostel är väldigt tydligt när Paulus talar om det här, att han, på grund av att han inte var en del av de 12, han var ifrågasatt som apostel. Kan ni se i andra Korinthierbrevet? Han var ifrågasatt. Varför? Jo, därför att han var inte bland de 12. De sa, du har inte sett den uppståndne Kristus. Du har inte levt med honom i 3 år som de andra apostlarna har. Du är diskvalificerad som apostel. Paulus säger, jag förstår vad ni menar, men jag har faktiskt ett alibi, eller inte ett alibi, men jag har faktiskt ett argument för att så inte är fallet. Jag har sett den uppståndne Jesus. Jag såg honom på Damaskusvägen. Jag såg honom. Jag hade ett möte med honom. Och jag levde visserligen inte 3 år med apostlarna här på jorden. Men jag var uppryckt i 3 år. Jag var i öknen i Arabien. Jag vet inte, säger han själv, om jag var i kroppen eller utanför kroppen. Men jag var uppryckt. Jag var med Gud i himmelen. Och jag fick se och höra saker som är förbjudet för en människa att uttala på denna jord. Så han sa, jag var verkligen, och han säger också att alla de här tecknena och underna som man förknippade med apostlarna, de har ni sett i mitt liv. Ni har sett det här hända genom mig. Så han försvarade sitt apostlarskap därför att det var ifrågasatt. Så kriterierna för att egentligen kunna kalla sig apostel, det är att man ska ha levt med, man ska ha varit handplockad personligen av Jesus, utvald av honom. Man skulle ha levt med honom. Läs 1 Johannes 1 kapitlet där han säger vi, det vill säga apostlarna, ögonvittnena. Han säger vi såg honom, hörde honom, kände på honom, levde med honom. Allt det här liksom, vi hade, det var kriterierna för att vi skulle kunna kalla oss själva apostlar. Och de såg honom. I Apostlagärningarna 2 så säger Petrus, låt oss utvälja. Vi vet inte exakt om han gjorde Guds vilja eller inte här. Men han sa, vi behöver utvälja en apostel till. Som bodde och var bland oss. Och har sett den uppståndne Kristus. För att ersätta Judas. Så det var de kriterierna. Så här säger han att apostlar, det var någonting som fanns i den första tiden och de lade en grund till den nya testamentliga kyrkan. Paulus var en av dem. Han var unik, men Gud utrustade honom på ett sådant sätt att det var ingen tvekan där han gick fram för folk att förstå att han verkligen var en sann apostel. Ordet apostel betyder egentligen sändebud. Och om vi tar det i en väldigt bred mening så kan vi också säga att vi alla är apostlar i den bemärkelsen att vi alla är sändebud. Vi har alla sänds ut på grund av missionsbefallningen. Vi har alla gått ut i den här världen med evangeliet för att berätta det i vår omgivning. Så på det sättet är vi apostlar. Ibland säger man att en missionär är en apostel. Och vi kan också säga att det är sant i den bemärkelsen att de är särskilda ambassadörer utsända med ett budskap. Men den primära betydelsen av apostel är någon som blev handplockad av Jesus och levde med honom och såg hans uppståndelse. Det finns ingen idag som kvalificerar sig för detta. Och därför säger vi att apostlaämbetet var ett ämbete som fanns i den första församlingen. Det lade en grund. Sedan säger han också apostlar och profeter. Och profetens roll har också förändrats. Det finns massor av människor som springer omkring idag och hävdar att de är profeter. De försöker se ut som profeter. De försöker att tala profetspråk. Så säger Herren. Och så vidare och så vidare. Och vi säger inte att människor inte kan få ett tilltal från Gud. Om framtiden. Om en människa. Absolut. Gud kan göra vad han vill, när han vill. Absolut. Men samtidigt så säger vi att profeten, så som hans beskrivs i Gamla testamentet, det var en person som Gud utrustade med en särskild kunskap för nationen Israel. Han uttalade detta inför kungen, inför folket. Ibland skrevs det ner. Blev en bok som senare blev del av skriften. Ibland gjordes det inte, men de står omtalade i andra bibelböcker. Till exempel Elia och Elisa har inga egna bibelböcker. Men de var framträdande profeter i Israel. Men de talade ett ord som ännu inte hade blivit uppenbarat. Och de talade det till Israel. Och det handlade om nationen Israel. Men så småningom så vet vi att ur denna nation så kom Messias. Och i gamla tider, står det i Hebreerbrevet 1, så talade Gud genom, på många olika sätt, genom profeterna, genom olika saker. Men i denna sista tid så har han talat genom vad? Sonen. Och vem är sonen? Jo, han är det inkarnerade ordet. Han blev i Johannes 1:1. Blev kött, står det. Och bodde bland oss, Johannes 1:14. Så när vi har Guds ord här, då har vi också på det sättet Kristus. Han säger ät mitt kött. Ät ordet. Ät, lev. Människan ska inte leva av bröd alena, Matteus 4:4, utan av varje ord som utgår från Guds mun, skriften. Det lever vi av. Och nu har vi i Nya Testamentet en bok, kanon kallar vi det för. Alltså de bekräftade, godkända bibelböckerna som utgör vår bibel. 66 stycken, 39 gamla testamentet, 27 i Nya Testamentet. I den hebreiska kanonen så är det bara 22 böcker, inte 39, men det beror på att många av de här som är första andra Samuelsboken, första andra Konungaboken, de är ett. Klagovisorna och Jeremia är samma bok och så vidare. Men det är exakt samma material, exakt samma skrift, bara en annan uppdelning. Men detta är vår kanon. Detta är den fulla uppenbarelsen. Och Gud säger om någon lägger någonting till det eller tar någonting ifrån det, ja, då går det oss illa. Uppenbarelseboken. Denna kanon, detta mätverktyg som man använder, det som håller måttet, har valt ut de här böckerna. Det finns en harmoni 40 olika författare under 1600 år författade dessa 66 böcker. Och de har en fantastisk harmoni. De bekräftar varandra. De uppfyller varandra. Etc, etc. Och detta är vad vi har i vår hand. Och en profet i nya testamentlig bemärkelse, 1 Korinthierbrevet 14, verserna 2 och 3, det är egentligen en person som talar uppmuntran, talar ordet som redan har blivit uppenbarat. Så vi är proklamerare av någonting som Gud redan har gett i vår hand. Och det sätter profeten i ett litet annat ljus. Och det befriar oss från denna subjektivitet där alla springer omkring och hävdar att de är profeter och har fått ett ord för den och den personen. Och sen säger man, ja, kanske det är så. Det är ungefär som att läsa horoskop. Man läser horoskopet, det är bara struntsnack. Och man läser det och sen börjar man tänka, ja, det som stod där började att hända i mitt liv. Det måste vara sant. Och efter ett tag så är man så uppe i det här. Och demoner är inte sena att haka på tåget och projicera och anklaga och säga att det där var sant. Och sen är man fast. På samma sätt som man är fast i spelmissbruk. På samma sätt som man är fast i alkohol och droger och vad som helst. Man kan bli fast i de här falska religionerna som tar människors uppmärksamhet. Och på samma sätt är det, jag kan bli fast i de här falska profetiorna när människor går omkring och spelar Gud i människors liv och talar om för dem vad de ska göra och inte göra, och kan knappast inte citera en vers. Jag kommer ihåg en person, en pastor, som sa att någon har kommit upp till honom och sagt att jag är en profet. Och jag tror att de var både profet och apostel. De översåg eller hade hand om 30 olika kyrkor och de hade budskap. Alltså, ge mig tre versar om treenigheten. Kunde inte ge en enda vers. Alltså, du är ingen profet, du är ingen apostel, du är inte någonting. Du är en olärd hycklare, fick han till svar. Och det är verkligen så, om vi inte kan skriften, vad tror ni att de här profeterna gjorde i Gamla testamentet? Tror ni att de gick omkring hela tiden och sa till folk att så säger Herren, bla 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 och så vidare. De satt och studerade skrifterna. De var bibellärare, de var elever, de skrev, men ibland så fick de ett särskilt ord och de trädde fram inför kungen. Det kanske skedde 1, 2, 3, 5, 10 gånger i deras livstid. I den och den kungens år kom ordet till profeten så och så, står det. Det var ingenting som de gick omkring och babblade om varje dag. Det var ett specifikt ord som Gud gav vid en specifik tid. Och de trädde fram inför kungen och hela nationen. Och det var avgörande för nationens destination. Det var liksom ingen sån här. Jag var och lyssnade på en person en gång och sa att alla är kallade till att profetera i det här sättet. Och jag håller med i bemärkelsen att vi alla kallade till att proklamera nya, i nya testamentlig mening, hela Guds ord, hela hans rådslut. Men den här personen sa att bara profetera, därför att, alltså, jag gick fram till en person en gång någonstans i världen och Gud, jag trodde att Gud hade gett mig ett ord, men det var helt fel. Men det är ingenting, det är bara att pröva på nytt. Och så här, profetera. Om det bara är 5% rätt i början, helt okej. Öva på det. Det är inte så. Om det en gång, om det är ett enda fel i det jag säger, då ska personen stenas. Och jag säger verkligen enligt skriften. Så vi skulle ha döda profeter överallt, eller jag ska säga döda falska profeter överallt. Och någon säger, du låter så sarkastisk och arrogant när du säger detta. Men tänk på det. Om jag är en profet, då talar jag Guds ord. Då kommer det inte 5% Gud och 95% kött. Det är inte så. Nu har jag fått det sagt. Nästa vers. Nej. Okej, vers 20. Vi uppbyggda på apostlarna och profeternas grund. Se där, grund. De la en grund. Låt oss inte ta med oss någonting som är gammaltestamentligt. Låt oss inte ta med oss någonting som är hör hemma i den här övergångsperioden. Vet ni, gång på gång så läser människor apostlagärningarna. Och sen tar man en vers eller någonting därifrån och så gör man en lära av det. Men apostlagärningarna är en historisk bok. Missförstår man inte nu, den är lika inspirerad som alla andra bibelböcker. Men den är historisk. Den gör inte anspråk på att undervisa lära. Var finner vi läran? I epistlarna. Som skrevs av Paulus och Petrus och Johannes och så vidare och så vidare. Om inte det som vi läser i apostlagärningarna finns bekräftat i epistlarna, då är det bättre att vi låter det vara. Därför att det finns hela kristna grupper som har tagit enskilda skriftställen från apostlagärningarna och byggt läror runt om som inte är bibliska. För tar de den läran och prövar den i ljuset av epistlarna, så kommer den inte att kunna bestå. Därför att apostlagärningarna talar om den här övergångsperioden mellan gamla och nya testamentet. Okej, vers 21. Nej, 20. Så Jesus Kristus själv är hörnstenen. Wow, han är hörnstenen. Och vem är han? Jo, han är det inkarnerade ordet. Så vi har ordet hos oss, med oss, bland oss. Så vad är vår grund? Ordet. Vi undervisar ordet. Och när vi går in i epistlarna så ser vi att där ligger betoningen. Betoningen ligger inte på helande och handpåläggande och så kallat profeterande. Betoningen ligger på undervisning av skriften. Gud har gett den nya testamentliga församlingen allt den behöver i denna bok. Och när vi förkunnar den, då byggs vi upp. Då byggs vi upp och manifesterar fullheten av Kristus på jorden. I egenskap av hans kropp. Okej, nu vers 21. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och byggnad här, det talar om en andlig struktur. Kristi kropp är en byggnad. Det talar om att det är ett heligt tempel. Första Petrus 2:5 säger att vi är ett tempelbygge. Levande stenar. Vi byggs upp. Och Gud formar en struktur. Gud är ande. Människan är egentligen en ande även då vi har en själ och en kropp. Så att det är ingenting vi ser med det fysiska ögat. Gud gör någonting i vår tid. Han formar en kropp. Han formar en brud som kommer att vara med honom i all evighet. Och han säger att där är vi nu, judar och hedningar. Och vi har liksom blivit fogade samman. Och vi växer upp till det här heliga templet. Och tempel här, det betyder egentligen en boendeplats eller boplats. För en gudomlighet. Tänk på det att vi är hem. Guds. Vi är en boningsplats för den levande guden. Det är ganska stort. Och i vers 22 här så står det att i honom blir ni också uppbyggda till en Guds boning genom anden. Och här kommer det tillbaks igen just till en Guds boning genom anden. Det här är väldigt stort. Därför att i Jesaja så säger profeten att Gud bor i det höga. Han bor utom räckhåll för oss. Vi kan inte se honom, vi kan inte förstå honom. Vi kan inte ens förnimma hur stort detta universum är. Men där bor Gud. Men så står det, han bor också var? I våra hjärtan. Så att han bor i den som har en ödmjuk och förkrossad ande. Det betyder inte att Gud bor mindre i en kötslig kristen. Alla pånyttfödda kristna har Guds ande i sig. Alla har blivit förseglade med Guds ande. Men alla kristna manifesterar inte Gud i sitt liv. Och detta har att göra med praktisk helgelse. Det har med ödmjukhet att göra. Det har att göra med bekännelse av våra synder och så vidare och så vidare. Det finns inte på det sättet kristna som går omkring med en halv ande. Eller en tiondels ande. Eller som senare får anden i något sammanhang med vissa manifestationer som följer. Utan vi får anden en gång för alla i det ögonblick vi tror på Jesus Kristus som vår frälsare. Men vi fylls kontinuerligt med anden i Efesierbrevet 5:18. Vi manifesterar inte alltid fullheten av honom. Och det är underbart att tänka på dessa ting. Att vi är medborgare i himmelen. Vilken otrolig realitet. Och som himmelska medborgare så har jag en fantastisk ny gemenskap. Den gemenskapen har vi här tillsammans med varandra. Människor som förmodligen aldrig skulle känt varandra om det inte hade varit för kyrkan och församlingen. Människor som förmodligen skulle ha varit på helt skilda håll, gjort olika saker. Men vi har blivit ett i Kristus. Och vi umgås inte bara med Gud vertikalt, men också med Gud horisontellt. Och det är någonting som är fantastiskt. Församlingslivet ser många människor som inte förstår det. Och jag påstår inte ens att jag själv förstår det. Och det gör jag inte så som jag borde. Men människor som i kristna sammanhang man tänker, vem kommer att vara där och vilka är de och är det människor som jag har någonting gemensamt med. Det existerar inga åldersgränser, det existerar inga etniska gränser, det existerar inga samhällsklasser. Vi är ett i Kristus. Vi har bara olika delar i hans kropp. Och det är detta som han vill att vi ska upptäcka. Och när vi gör det, då är det någonting fantastiskt. Därför att där och endast där hittar vi fullheten av honom. Du, jag behöver inte gå till någon kyrka därför att på söndagarna då spelar jag golf. Och det är så vackert, du ska se det liksom, hur jag ser de här grejerna. Ja, det är helt okej att spela golf. Du kan göra det hur mycket du vill. Och jag är helt säker på att du kan se ett mått av Guds härlighet genom skapelsen och så vidare och så vidare. Men det står inte att det är genom golfspelande som fullheten av Kristus blir manifesterad på jorden. Det står att genom församlingen så blir denna fullhet uppenbarad. Och för oss som har varit med i våra sammanhang under årens lopp, liksom det här Kristi kropp, det är helt underbart. Man bara kliver in i ett sammanhang, har aldrig sett de här människorna och man är på en gång ett med dem, därför att man delar samma vision, man delar samma Gud och uppenbarelse och undervisning och allting liksom, och man bara ser, det här är en kroppslem. Wow! Ibland kan man inte ens språkligt kommunicera med de här människorna, för de är från kanske helt andra länder och kulturer och så vidare. Men, wow, det är Kristi kropp. Vi har en helt ny, fantastisk gemenskap som himmelska medborgare. Men vi har också en ny, fast grund. Den står vi på, det är ordet. Det är inte, det är apostlarna och profeterna. De la grunden, Gud använde dem för att bygga den nya testamentliga församlingen. Men Kristus är hörnstenen. Ordet är det viktiga för oss. Och han bygger, ursäkta, någonting i oss, genom oss, för oss. Nämligen sin kropp som kommer att bli hans brud en gång i tiden. För alltid med honom. En andlig struktur. Vi förstår det inte. Vi kan inte. Vi kan bara sucka. Men det är någonting stort. Det är någonting fantastiskt. Och Efesierbrevet talar så mycket om detta. Hela tiden. det stora i vad Kristus gör i denna tid, församlingens tidsålder, som var dold för gamla testamentets profeter. De såg bara vedermödan och tusenårsriket. De såg inte den här fantastiska parentesen som Paulus nu har fått uppenbarad för sig och skriver om, där judar och hedningar kommer inte att vara skilda åt, utan bara ett, en kropp. Med ett budskap, med ett evangelium, en församling. Vi är ett i honom. Det är hans budskap här. Himmelska medborgare. Samma privilegier, samma rättigheter, samma möjligheter. Det är vad ni har fått, säger han. Vilka otroliga förändringar som har ägt rum i vårt liv som kristna. Och vi kan nu säga sant att vi är himmelska medborgare, oavsett vad vi har för pass i denna världen. Amen.